Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 196 av Svenska FPL-podden. Nu är Game Week 16 avklarad och vi går in i ett litet märkligt VM-uppehåll så här i mitten av november. Vi ska summera Game Week 16, hur det har gått för våra lag. Vi ska kolla lite på november månad, vilka som vann i både poddligan och glänligan då vi har månadspriser här. Vi ska också se till att göra en liten summering utav de här första 16 gameweeksen som har varit. Och en liten höstsummering. Vi väntar med framåtblickningar. Nu är det ju fria byten, men då vi har ett VM och det är ganska långt bort. Nästa deadline är Boxing Day. Så avvaktar vi med det och kommer i ett senare avsnitt. Vi spelar in idag tisdagen den 15 november och vi är fulltaliga. Stefan, hur var Cypern?
Ja, men Cypern var riktigt nice. 25 grader och konstant sol. Det är svårt att klaga på när man brottas med mörkret hemma i Sverige och Stockholm.
Mm. Har varit borta några avsnitt här, nu kommer jag tillbaka. Arsenal ligger etta i Premier League, vilket de i stort sett har gjort hela säsongen. Men du ligger även etta i poddkampen här internt.
Ja, nej, det är mycket som har fallit väl ut här under hösten. Jag har dessutom inte tagit en minuspoäng, så att, ja, mycket ovanligt. Men vi får se om jag kan hålla i det och om Arsenal kan hålla i det. Men det är kul. Man hade gärna velat fortsatt här och liksom haft fler veckor, även om mitt lag är i ganska dåligt skick skulle jag väl påstå efter några panikbyten den senaste gameweeksen. Men nu blir det lite break, kanske kika lite VM-matcher och ladda upp för Boxing Day sen, vad det lider.
Ja, det är en upp och ner vänd säsong. Både du och jag står här efter 16 gameweeks utan dragna minuspoäng. Men Fredrik, du har ju tagit minuspoäng.
Det är kanske det som har varit problemet, det som gör att man ligger i botten där. Men slår från underläge nu, har ingenting att förlora, avslutar med en riktig skitvecka. Så att, det kan bara bli bättre, jag siktar bara uppåt.
Ja, det var väl rätt vecka att ha en dålig vecka om man säger så. Och det jag tar med mig in i det här är att jag är den enda faktiskt utav oss som avslutar med gröna pilar. Fredrik, du säger att du har en skitvecka, 41 poäng landar du på, Stefan 46 och jag 53. Så att jag får gröna pilar och då har jag 12 poäng mer. Så att det är ganska små grejer som skiljer. Och det är även om vi kollar i totalen. Stefan har 959 poäng, eller getta då. Jag ligger 15 poäng bakom på 944. Och Fredrik, du ligger ytterligare 8 poäng bakom mig. Så att 23 poäng skiljer oss tre. Stefan har en overall rank på 64 000 och Fredrik, du har en overall rank på 214 000. Så att det är tight, vilket vi har pratat om. Alla är väl liksom hyfsat med. Jag tror att vi alla tre kommer ha tight för att gå och plocka hem hela alltet. Men alla har väl liksom goda chanser eller liksom möjligheter på att i alla fall göra en riktigt bra säsong.
Jag vill tycka att topp 10K känns ju ändå rimligt. Det har spelats 15 omgångar, 16 gameweeks i och med att en försvann där med begravningen. Så att vi är ju faktiskt inte ens halvvägs in i spelet än.
Nej, och vi har alla våra chips kvar och blickar framåt. Det man kan säga här om vi kollar gameweek 16 är väl att vi alla tre gör lyckade byten. Stefan, du väljer att byta ut Calvert-Lewin och går till Darwin Núñez och får in hans fina 13 poäng. Fredrik, du ville ju så gärna gå dit, men från Mitrovic så hade du precis inte råd att få nöja dig med andra ansvaret i Firmino. Men du får ändå en return där.
Darwin på via Wish känns det lite som. Visst är det så. Och sen... bytet föll väl ut så att det är inte så mycket att klaga på där, men det är klart jag var betydligt gladare efter Haaland-blanken än vad jag var när hela gameweeken var avslutad, det är klart.
Ja, du valde ju att sätta minne på Salah. Jag sa ju det att jag hade gjort det också. Mm. Om jag hade haft båda. Men ja, det hade jag inte, så satte det på Haaland. Och mycket riktigt, jag är helt rätt. Salah tar ju dubbelt så mycket poäng som Haaland den här gameweeken.
Ja, det är ju så. Men nej, varför jag landade i Salah-binden egentligen var att när jag valde att byta in Firmino tänkte jag att ja, men jag måste ju gå på Liverpool-spåret all in här nu. Och tidiga matchen på Haaland. Jag kommer att straffas om han flyger. Men vad fan. Är det någon gång man ska chansa, då är det väl när Salah har den här drömmatchen. Jag tänkte att Southampton kommer att se virriga ut bakåt. Det gjorde de ju också. Salah hade ju ett par lägen. Hade ju lätt kunnat gjort åtminstone en balja i alla fall. Mm. Jag tycker att Salah var närmare att göra två mål än vad Haaland var ju ett.
Ja, Stefan, om vi i den här podden ska summera hösten så kommer det vara svårt att inte nämna Haaland här lite senare. Men det här var väl ändå en av Haalands absolut blekaste insatser, va?
Ja, nej, jag såg bara slutet av den här matchen. Och det är klart att jag hade ju svårt att inte bli glad när Tony gör det 2-1 målet när City trycker på. Men, nej, men de skapade väl inte så mycket. Det var väl lite bud på några straffsituationer som blev avvinkade. Men annars så var det väl inte så här, någon strålande insats av City. Och lite skönt att de, ja, men, när de fick sin seger där sent mot Fulham på stopptid, så var det lite skönt att de tappade poäng här när de var illa ute.
Mm, verkligen. Jag satt ju med två fria byten efter debaclet här i Gameweek 15 när allting kraschade och jag svor en hel del. Och vägde lite fram och tillbaka. Jag var och fingrade på och alltså ut var ganska klart att jag ska ta ut en försvarare och ut med Mitrovic hade jag tänkt. Men jag var fingra på om jag skulle plocka in Firmino. Jag hade ju redan Darwin Nunez. Och där föll valt på Martial. Som inte, ja, men det föll inte väl ut. Men lägena fanns där i den matchen. Men framförallt så blev det ju valet att jag tog Martial och Robertson i backlinjen. Och annars hade jag faktiskt gått på Firmino och Konaté. Och Konaté kom ju inte ens med på bänken där. Jag vet inte, Fredrik, var det någon skada eller vad hade hänt?
Mm, det var väldigt mystiskt. Försökte leta liksom vad det var som... Han kom ju ändå med i franska truppen till VM där. Så att vi får hoppas att det inte var något allvarligt. Jag har faktiskt inte hört om det. Och sett vad det kan vara för någonting. För att det är i de vanliga kanalerna... Liksom, Livescore forsar de här så var det väldigt tyst. Så att vi får väl hoppas både för att nu kanske inte han kommer att starta i något franskt landslag, utan det är kanske mest med för att se och lära, men det är ju ändå tråkigt att bli uttagen i truppen och behöva tacka nej på grund av skada.
Ja, nej, men så jag fick i alla fall in Robertson, fina 9 poäng där, och som en spelare som väldigt få sitter med. Så de poängen var inget fel. Lite tråkigt att satsningen, United-satsningen där jag dubblade upp med både Rashford och Martial på liksom, sista omgång, alltså sista matchen i omgången, tyckte jag satt på det bra där. Och det fanns ju lägen både för Rashford och Martial, och de spelade fram varandra och ja, Leno stod på huvudet i Fulham-kassen. Så att, det var lite jobbigt tycker jag. Och sen så också en sak som gör att mitt försprång mot er inte blir större är ju att jag gör ett felaktigt beslut och bänka Martinelli, eftersom man inte kan spela med mer än 4 mittfältare om man spelar alla sina 3 anfallare. Så där skulle man ju säga i facit i hand har bänkat Wilfred Zaha, men den är svår att se. Kanske skulle bänka någon av United-gubbarna istället i Rashford eller Martial då, men ja, jag satsar på det. Martinelli är den som kommer iväg med return. Han sitter i era lag och sitter också i väldigt många lag. Så att, det hade varit fint att få de poängen extra. Men det är vad det är, och det är med facit i hand man sitter och säger det. Nu har vi möjlighet att göra fria byten här fram till annandag jul. Så att nu blir det bara att bygga om laget. Och jag kommer ta en paus från fantasy nu. Jag vet att det är flera Patreons och så som håller på att prata om VM fantasy och vänner också som är på och så här. Men för egen del, nu är det bara gå in och liksom göra jobbet och scouta VM-spelare och börja liksom med de här screenshots som man brukar göra inför säsong 1. eller game week 1 och bara se vad man kan få ihop för byggen och så. Och ja, men vila gärna lite och ta nya tag. Stefan, hur gör du? Ska du spela någon VM fantasy?
Nej, verkligen inte. Jag tycker det känns så surrealistiskt att VM drar igång här på söndag är det väl. Ja. Och sen liksom så ska vi spela boxing där, så att det är ju sjukt, det är sjukt tight. Det är ju, ja men vad är det? Det är, ja men en månad och 10 dagar tills ligorna är igång igen. Så nej, känns väldigt märkligt. Men det är klart att när väl några matcher i VM har gått av stapeln, så kommer man väl sitta ändå där och kolla på slutspelet, det tror jag.
Det har väl inte du koll på, Stefan, men för oss som har lag kvar i ligacupen ska ju ligacupen också spelas innan Boxing Day. Så det är väl liksom typ, Fredrik, har du koll? Det är typ dagen efter finalen spelas. Alltså. Ska liksom ligacupen spelas. Liverpool möter ju City i ligacupen, så det är väl fördel Liverpool ändå. Känns det som, för de har, det känns som att City har ju väg mest spelare av alla.
Ja, de har väg fler än dubbelt så många spelare som Liverpool. Sen får vi se då hur långt de går. Men det var ju också en jävla lottning. Det kanske är lika bra. Ta den matchen nu snarare än i finalen.
Så. Slipper ni åka ut mot Burnley som United lottades mot, och så får man skämmas
när B-laget spelar. Men vi kan väl säga det om VM Fantasy. Ingen av oss tre kommer ju att lira det, utan vi tar lite paus så vi kan ladda om och vara liksom toktaggade till Boxing Day. Men är det så att man känner att fan, jag är ändå sugen på VM Fantasy, så är det ju, du är inte ensam. Det är väldigt många av våra patrons. Och ett bra sätt att få tillgång till lite ligor och snack och sådär. Våra patrons är ju de allra bästa, de är också väldigt driftiga. Så det har ju startat sidotrådar för att vi ska hålla våra messenger-trådar som är liksom för Fantasy Premier League ganska rena från det här. Så att är det så att du går och känner, men jag skulle vilja lira i VM Fantasy, bli Patreon, hoppa in i vestibulen blir det ju, som du kommer in i först. Men även de i vestibulen nu har fått kontaktuppgifter till de grabbarna som roddar ligor och trådar och sådär. Så att det är väl en bra shout för våran Patreon, att om man faktiskt är sugen nu under uppehållet, att gå med.
Ja men absolut, patreon.com/svenskafpl. Och jag tycker man kan slå ett lite extra slag för det nu. Om man har gått i tankarna med att hoppa med eller inte, så är det perfekt läge nu att kunna vara med i liksom lite såna här trådar och snacka VM. Det är som att ha massa kompisar i soffan när man kollar matcherna. Det har jag sagt tidigare när man kollar Premier League, men det blir samma här på VM då. Men dessutom så har vi ju, och Game Week 17 kommer ju vara väldigt viktigt, och där kan man få mycket, mycket bra, man kan, bra bollplank och få lite idéer eller bolla idéer som man själv har med andra managers och så. Så om ni har gått i tankarna, passa på att gå med. Vi kör regelbundna utlottningar utav grejer. Ni kan välja att stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Så stort tack till alla er som redan stöttar oss där.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi ska, ja nu nämnde vi Patreon, men vi kan ju nämna våra partners i övrigt också. Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sports Bar. Och vi har ju även, det känns lite konstigt så här den 15 november, säger att november månadspriser är utspelat och det är avgjort. Och där så har vi ju dels ett månadspris i poddligan som Superclub då står och med ett spel och dela med. Och vi har faktiskt två gubbar som har samma poäng, 160 poäng. Det är Per Pettersson och Pontus Berglund. Men vi följer ju fantasy rankingen så går på samma system som de gör. Det finns ju i slutändan när man kommer till någon virtual coin toss, så där får vi i så fall dra lott. Men Här är det faktiskt Per Pettersson som plockar hem priset. Och jag är osäker på när det är månadspriser, om det är antal byten som avgör. Eller om, för att på enskilda gameweek så är det ju flest gjorda mål, vet jag. Har du koll på det, Stefan?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej. Men i vissa fall ser man att man har samma placering som en annan person. Och då är det så att det är helt oavgjort. Är det så att en står som etta och en som tvåa, så är det inte något slumpmässigt. Eller att det är vem som börjar på liksom A och vem som sen kommer senare i alfabetet. Utan då är det på enligt de fantasyregler som är. Så att det var nära för Pontus, men stort grattis till Per. I Glenligan, som är vår betalliga som vi har tillsammans med Glen Sportsbar, så tävlade vi om ett väldigt fint pris här i november. Och det var en resa till London och till Selhurst Park för att se Crystal Palace för sig och en kompis, flygboende, matchbiljetter. Och vinnaren här är Sebastian Engfors Nyqvist. Och han tog faktiskt 166 poäng, och den som då är lite med i matchen märker direkt att men, han borde ju vinna poddligan. Men han har ju missat att gå med i poddligan, vilket jag skulle säga att Sebastian, att där har lite oflyt, för att inte nog med att du går miste om ett superklubb, du hade även legat totalt sjua i poddligan, vilket är väldigt imponerande poäng. Med chans på väldigt fina priser. Så ja, skärpning Sebastian. Jag hoppas att du är med i vår liga till nästa säsong, för just nu är den låst. Stort grattis till vinnarna. Och ja, till Per Pettersson som har vunnit ett superklubb. Så säger vi väl hör av dig antingen via Messenger på Facebook, eller till vår mailadress som är svenskafpl@gmail.com. Så ska vi se till så att få ditt Superclub-spel hemskickat. Så får han lira lite Superclub som du och jag gjorde här när vi var i Göteborg, Fredrik.
Ja, nej, men det var ju riktigt skoj, så att det ser vi ju verkligen fram emot att göra igen. Så att, vi ger väl en shout där också till våran förra månadsvinnare i oktober att kontakta oss. Mikael Andersson var ju det som vann. Så att, kontakta oss så får du ditt Superclub skickat till dig. Det är ett grymt bra och roligt spel som man gillar man strategispel, så kommer man att gilla det här.
Absolut. Och Superclub-spel i all ära, Sebastian som får åka till Selhurst Park och London, där är man lite avundsjuk. Men vi gråter inte allt för stora floder, för vi drar ju till London själva här, eller själva är fel att säga, vi drar ett stort lyssnargäng, men vi drar i alla fall till London på poddresa 10-13 mars för att se Fulham Arsenal. Och Stefan, jag antar att liksom det här läget som Arsenal har nu, är du rätt sugen att åka över till London och kolla lite Arsenal?
Ja, nej, absolut, jag är sjukt taggad. Sen bortamatch är väl kanske inte liksom det man drömmer om när man inte får stå i Arsenal-klacken. Men det är inte omöjligt att det blir fler Arsenal-resor här på våren för egen del faktiskt. Jag har spanat in Arsenal-Chelsea där med några omgångar kvar, och det hade varit mäktigt.
Ja, nej, det blir att hålla nerverna i styr där. Alltså, det med allt vad allting pekar på, så ser det ut som att ni kommer vara med där uppe. Jag vet inte, Fredrik, du gratulerar ju Arsenal till andra platsen här för några avsnitt sen. Är det något du vill revidera, eller du står kvar?
Jag är fortfarande övertygad om att Man City kommer att vinna, men det är ju inte tur tal om att Arsenal gör en väldigt, väldigt fin säsong hittills, så det är ju bara hatten av för det. Men vi har spelat 15 omgångar, och återkom när vi har spelat 37. Leder man då ska jag verkligen pudla, men ja. Vad är det? 5 av de senaste 15 säsongerna så har någon annan än ledaren vunnit vid jul. Men det är väl liksom liten halvlugn att säga att man leder vid jul också nu. Det är som Liverpools titel 2020, det är en liten asterisk över det.
Mm. Det är det. Sen ska man säga det är verkligen kniven mot strupen för City. Nu har ju inte City Arsenal mötts än, men skulle det vara så att Arsenal går och plockar en seger mot City där, då börjar det bli lite tufft. Men som sagt, det är mycket om och men. Det vi får avvakta och se lite vad som händer. Jag vill i alla fall slå ett stort slag för poddresan. Om ni inte redan har bokat den, se till att göra det. Vi har en del platser kvar, men det är många som redan har bokat. Så vi ska till Craven Cottage, det är fulla med Arsenal. Och ja, det spelas ju en hel del fotboll även samma helg. Så att man får se lite hur spelschemat landar. Men möjlighet att se en andra match, det har jag i alla fall jag tänkt ta den chansen. Och får vi se om det blir QPR Watford i Championship, eller om vi åker till Sellers Park precis som Sebastian och kollar Palace City eller Spurs Forest, West Ham, Villa. Så att det finns matcher att välja på i London samma helg som vi ser Fulham Arsenal. Går vi vidare till höstsummeringen, så sa jag det. Jag tänker så här, det är lika bra att avhandla årets spelare på en gång, eller höstens spelare, och bara säga Haaland. Det finns flera som förtjänar omnämnanden, men vi ska inte göra någon Seb Larsson utse käka till höstens spelare ändå. Eller vad säger du, Stefan?
Nej, det är långt ifrån. Men det är klart att han har varit bra. Men nej, vi ska väl mest fokusera på fantasy här, antar jag också.
Ja.
Och där tycker jag att det finns tre andra mittfältare i Arsenal som är mer intressanta.
Jo, men det är det. Men ingen av dem når ju upp till Haaland. Men där är det väl liksom så här. Ja, han är en egen liga får man säga. Till och med en egen liga för en spelare som Almiron här. Som har vaknat till ordentligt från oktober och framåt. Så ja. Det är inte så mycket att säga. Vi får väl se dock om det kommer fortsätta vara den här permakaptenen när vi kommer tillbaka efter Haaland. Efter VM. Vi har en Mohamed Salah som ja, men nu blankade såklart. Men det gjorde även Haaland. Och sen så har han ändå kommit igång lite. Och jag har sagt det. Det finns inte en chans att Salah kommer vara liksom så här svag som han har varit nu. Och när vi säger att den är svag, då ska vi ändå konstatera att det är den mittfältare som har tagit tredje mest poäng. Så det handlar väl mycket om vad vi har för förväntningar på Salah. Men Fredrik, skulle du vilja säga att Salah ändå är en flopp i fantasymässigt här?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte att han är en flopp, utan jag väljer att lägga mig på skiktet över det. Alltså, så långt ner i gyttjan tycker jag inte att han är, utan jag tycker att han är en besvikelse. Men ska jag utse säsongens flopp, så tycker jag att vi håller oss i samma gäng, mitt kära Liverpool. Men våra ytterbackar, där kan vi snacka säsongens stora flopp. Alltså, är man de backarna som har tagit, alltså, om man kollar vilka backar som har tagit flest poäng i fantasy de här den här hösten, så är alltså Trent Robertson och Trent, de är på 21 och 27 plats. Och det är en stor jäkla flopp. Så att Salah får nöja sig med att få titeln liksom, han får besvikelsegänget där hör han hemma, tycker jag.
Jag kan väl snabbt kasta in en sån där i diskussionen om flopp, för han är inte ens med på mittfältslistan i liksom toppen. Så han har ju inte rosat marknaden.
Nej, jag håller med er båda. Börja med dig Fredrik. Salah, absolut. Det är en besvikelse. Jag har talat om det hela tiden. Jag tycker att det blir ganska drastiskt att prata om flopp. Men man har så höga förväntningar. Helt rätt ställda. Och det är ju en besvikelse som du säger. Men flopp är långt att gå när det liksom bara är två mittfältare som har plockat fler poäng. Och det är Kevin De Bruyne, vilket är ganska rimligt på förhand att han kan vara där uppe och slåss med Salah. Och så är det en Almiron som ingen såg komma från någonstans. Och han ska vi prata om separat. Men ja, det är ändå... Det är ändå okej med poäng som kommer från Salas fötter. Son däremot, jag vet inte vad jag ska säga. Samtidigt som liksom Kane ser ut som en helt magisk spelare som vi hade pratat väldigt mycket mer om inte Haaland hade varit i ligan. Som liksom den självklara forwarden som man kanske hade varit permakaptenad i många matcher när man då känner att Salah har varit, ja, men haft det lite tufft. Så har Son inte alls kommit upp. Och liksom, ja, man kanske har varit skadad lite. Så jag börjar tänka mig tillbaka. Kommer man ihåg alla gameweeks? Men det har ju inte alls varit. Han missar ju de här sista gameweeksen. Det var sista två han missade. Men annars har han spelat. Och det är den mittfältare i Spurs som har tagit tredje mest poäng. Både Höjbjerg och Bentancourt ligger före honom. Och Kulusevski hade ju också legat före honom om inte han hade varit skadad så mycket. Så att, nej, Son vet jag inte alls vart han står riktigt. Ja, Fredrik, det är knappast ett fantasyalternativ som man har övervägt här under hösten. Men annars en spelare som brukar vara där uppe och liksom, ja, plocka mycket poäng. Speciellt när Kane går så bra.
Ja, precis. Den, liksom, att de inte matchar varandra där, det är väldigt oväntat. Då börjar man kika in lite närmare på siffrorna han har levererat, så ska man ju också ha med sig att han gjorde 19 poäng i en gameweek. 53 totalt. Då börjar man undra hur många blanks är det på. Ja, han har spelat, vadå, 13, typ 13 gameweeks och blankat 10 gånger tror jag. Så att det är totalt haveri vad det gäller... Vad det gäller fantasypoäng på sån. Och är det oväntat ändå. Men det blir ju intressant att se hur han tar sig an det här uppehållet som blir för honom nu. Och om han kan komma tillbaka. Också intressant att se hur långt Kane kommer att gå. Och hur slutkörd han är när han kommer tillbaka. Så det, många faktorer, men det är väl inte jättemånga som kanske kommer att börja game 17 med Heung-min Son i bygget. Det tror jag ju inte i fantasy.
Nej, det tror jag inte. Men om vi tar vid där vid hans anfallskollega i Spurs, Stefan, jag var inne på det, Harry Kane. Han har ju gjort en makalös säsong som faktiskt har kommit lite i skuggan, för att det är många som tycker. Jag satt länge med bägge innan jag växlade över på ett mer mid-price mittfält som inte riktigt föll så väl ut som jag hade hoppats. Men Kane har ju verkligen levererat.
Ja, nej, jag satt också med Kane där i början med switcha till Salah. Jag kommer inte ihåg riktigt när jag gjorde det. Men där skulle man ju bara suttit kvar. Jag tror faktiskt Kane går mot sin bästa. Om fortsätter han leverera de här poängen, då kommer han ha sin bästa säsong någonsin i fantasy. Eller i alla fall väldigt nära. Han kommer vara upp mot 250 poäng. Och det är där han har toppat tidigare. Så att, nej, Kane. Och han, jag tror att till och med att han trumfar statistiken mot Haaland. Alltså om man kollar på där allround. Haaland är väl lite högre på liksom målchanser. Men Kane har ju liksom hela registret med mer allround och så. Så att, det ska bli spännande. Och de sista omgångarna här har väl Kane ätit i fatta där omöjliga inledningen som Haaland ändå drog igång och varit väldigt, väldigt stabil.
Kane ligger ju 21 poäng bakom Haaland, men han ligger ju också i liksom ett ingenmansland. Det är ju ingen bakifrån som ligger i närheten av honom heller riktigt. Och kollar man framförallt bland anfallarna så har vi Tony på tredje plats. Som också ligger i lite ett eget land innan vi hittar Jesus och Firmino och sådär. Och det är lite spännande faktiskt att vi hittar Firmino som femte forward. Vi var ändå inne på det kopplat på, vi pratar Liverpool, att det är besvikelse för Salah. Att vi pratar lite flopp i försvaret. Vi nämnde, eller du Fredrik nämnde Trent och Robertson. Jag ska framförallt säga att den stora floppen är Trent med Robertson. Liksom tätt följd där. Men där har det ändå varit liksom lite skador inblandat. Han missar någon game week. Och så Trent har ju bara varit riktigt svag. Men en spelare som Firmino som i ett Liverpool som då har haft det tufft och där det är väl inte liksom känt för att vara liksom den här superspelaren. Han är ändå det är bara tre andra anfallare som har tagit mer poängen.
Ja, det är ju oerhört förvånande. Sen vet jag inte hur mycket det, alltså det, han har ju överraskat och gjort fler mål framförallt än man brukar göra. Men jag tycker lite att hans plats som nummer 5 bland anfallarna som tagit mest poäng säger lite om hur jävla rackiga anfallarna har varit också. Och ska vi utse en position som är den största besvikelsen så är det ju anfallet. Alltså bortsett från liksom Kane och Haaland, då är det en ensam Tony. Jesus gick bra i början, men alltså, Jesus har spelat ganska mycket, han tar 69 poäng. Jag vet inte, det är ju ingen besvikelse, men det flög ju så himla fint där i början, Game Week 2 med 19 poäng och så kom det ett par returns, men jag vet inte. Jag är inte jätteimponerad av fantasy-leveransen på Jesus här på andra, men sista 5-6 gameweeksen. Så att nej, anfallarna får ta och bättra sig till våren, för det här duger fan inte. Då luktar det ju liksom, om inte 4-5-1 så garanterar 3-5-2 i alla fall för de flesta.
Oj, spännande.
Jag håller inte alls med faktiskt.
Det gör inte jag heller. Jag hör vad du säger kring Jesus. Och jag tycker att han har varit enormt bra i spelet. Men att säga att anfallaren inte har levererat, jag tycker det finns enormt mycket värde i både en Mitrovic och Solanke som egentligen följer ganska tydligt det. Ja, men det jag var inne på redan till Game Week 1, att folk får skratta åt mig, men jag var tidig och rekade liksom Solanke, en Bournemouth-anfallare. Men han kommer vara inblandad i ungefär 50% av Bournemouths mål och de kommer göra en del mål. Mitrovic lika så, levererar väldigt bra värden. Vi har en Callum Wilson som går och liksom snuvar Tony på en VM-plats, som gör det riktigt bra, som har... Ja, men missat en del game weeks på grund av skador som alltid. Men här när han har spelat så har han gjort det bra. Jag tror att väldigt många kommer kolla på att spela en 3-4-3 när vi kollar. 4-5-1 kan jag nästan inte se någon ska spela. Men Stefan, du var lika förvånad som jag, så jag lämpar över ordet på dig också.
Nej, men jag tycker att liksom, dels så har vi ju frågan Salah versus Kane. Och där tycker jag Kane trumfar alla dagar i veckan. Och det har vi inte sagt alla år. Och sen, som du var inne på, Jesus är väl en besvikelse fantasymässigt. Samtidigt tror jag att han är ju inte en klockren avslutare. Borde ha gjort fler mål än vad han har gjort. Men liksom, nu har ju det kanske blivit lite snedvridet av att yttrarna har gått så bra och varit skadefria och spelat hela tiden för att det inte finns alternativ i Arsenal. Men om det är någon jag ska betta på att som alltid kommer att spela där, så är det ju Jesus. Yttrarna kan bytas ut tidigt, men om det blir några tuffare omgångar, då är det Jesus som kommer vara kvar där på plan. Och sen, ja, men Mitrovic, bra inledning, lite drabbad av den här skadan han ådrog sig i landslagsuppehållet här efter på slutet. Men Fulham ser ju jättefina ut, skapar oerhört mycket chanser. Han ser bra ut statistiskt. Tony har ju tagit mycket poäng till en låg poäng, men där kanske, ja, men det har varit lite överleverans, i alla fall i mina ögon. Men jag tycker att det finns mycket värde. Sen är det väl såklart att det finns många mittfältare i mellanprisklassen som också ser intressanta ut. Så det är en fin balans där. Men en nyckelfråga kommer nog bli ändå hur man gör med Liverpool där. Och liksom, ja, men, får vi tillbaka lite gubbar. Jag tycker Darwin Nunez har ju sett svinfin ut här på slutet också. Men där har Fredan bättre koll på Liverpool. Men vi hade ju några gameweeks där Salah trycktes ut på kanten, Nunez spelade centralt. Då kände man ju bara, varför har jag Salah när man kan ha Nunez? Nunez ser ju bra ut. Och han är väl en utav få också som är riktigt stark på huvudet där framåt. Det har vi sett flera gånger tycker jag med Robertsons inlägg. Och Trent borde ju också kunna hitta honom inlägg, kan jag tycka. Man har gjort en del nickmål som, ja, men det är billiga mål liksom. Han verkar vara väldigt bra i bonussystemet också. Så att, jag tror det finns många anledningar till att blicka på en tremanna anfall. Och kanske också för att jag tror att man kommer ha råd med det. Och sen är väl fortsatt Andreas Pereira riktigt fin som femte mittfältare. Där på billig och ja, men skapar chanser konstant hela tiden.
Jag tänker att det jag ville få fram egentligen var att jag tror att, i alla fall för min egen del, så tror jag att jag kommer vilja prioritera att femman av mitt fält. För att alltså en Solanke, visst han tar sina poäng och sådär, men kommer man vilja spela honom vecka ut, vecka in? Jag vet inte, kanske kan tänka mig lika gärna ha honom på bänken som en Andreas Pereira eller en Almiron eller en Gross eller vem det nu är som kanske är det lite billigare mittfältsvalet. Det blir spännande att se. Det gäller ju att komma rätt på det. Darwin Núñez känns ju som ett, ja det ska bli spännande att se, han lär väl få spela ihop med, i någon form av Liverpool-anfall kanske med Suarez i VM, hur de kan göra ifrån sig där. Men det är ju lite gubben i lådan. Och komma rätt på det på premiumspelarna, det kan nog vara väldigt avgörande när vi väl närmar oss Boxing Day.
Mm. Jag köper och går på ett femman i mitt fält också med Haaland och Kane på topp. Men det finns ju absolut alternativ där på förvarsplatserna. Jag tycker det ska bli intressant personligen om Luis Diaz kommer tillbaka i bra form och ser liksom, blir det Núñez centralt och hur kommer det se ut?
Ja, men så blir det absolut. Vi har redan nämnt honom lite kort, men vad händer med Almiron? Jag satt ju där och pratade att eventuellt börja Game Week 1 med honom. Det hade ju inte blivit någon succé, för att han, ja, det var ju i oktober han vaknade till liv, kan man säga. Men som han vaknade till liv. Och Fredrik, du är ju kanske den som utav oss tre som har skrattat mest kring Almiron, men här är det väl bara att liksom pudla, och det är väl den spelare som det är mest synd om att det kommer ett VM-uppehåll här.
Ja, men alltså det är svårt att skratta åt någon som ser ut som, vad heter han, Sheldon i The Big Bang Theory, liksom mer än en fotbollsspelare. Och kollar vi på hur han inledde 3-3-7, 2-2-3-2, så var ju skrattet någonstans befogat. Men sen, apropå gubben i lådan, vad händer liksom? Fyra gameweeks med tvåsiffrig poängleverans, ytterligare tre leveranser på det. Jag vet inte om vi har sett någon sån här liksom flip efter 8 gameweeks och sen fram till gameweek 16 någonsin, bara från en spelare som det är helt oväntat, för att det var väl ingen ärligt som såg att han hade det här i sig. Ett par returns då, men den här typen av poängleverans, det tror jag, att jag tror fan inte ens han själv trodde på det. Om du hade sagt det till honom efter gameweek 8 där han blankade hemma mot Bournemouth, då att fan, nu vänder det, grabben. Ja, hatten av till honom. Men som du säger, han är väl inte jättesugen på ett VM-uppehåll nu. Vi får väl se om han lyckas konservera formen. Det kommer nog vara ganska många som blickar mot honom. Men det är ju frågan alltså, hur han ska träna och hålla igång det här. För att, om vi pratar om att Salas liksom formdipp inte kan hålla i sig, så är ju frågan, kan Almiron hålla det här? Nej, den här formen, det borde han ju inte kunna göra. Men å andra sidan, när han tagit 10-10-12 tre veckor i rad, så följde han upp det med 8 och 6 poäng. Så att leverera poäng kan han ju säkert göra. Men man kanske inte ska fortsätta förvänta sig den här snittet.
Nej, alltså jag kommer inte börja med han i game 17, kan jag nästan säga det nu. Alltså sen så här, killen går in på 5,0 i pris. Du var inne på liksom hans poängproduktion. Han hade ju 5,0 i... Han kostade 5,0 även game week 9 och hade liksom net transfers ut då. Nu kostar han 5,8. Han har tagit 3 poäng mer än De Bruyne. Han har tagit 11 poäng mer än Salah. Är den mittfältare som har tagit mest poäng. Och ja, men Haaland och Kane och Trippier är de spelare som har tagit mer poäng än honom i hela spelet. Och då är det ju så här, kollar man på Newcastle när alla är friska, då är man ju till och med så här, har han ens en plats? Wilson, Alexander Isak, Saint-Maximin. Alltså jag vet inte om jag hittar plats till Almiron. Det är klart att han inte kommer bänkas nu. Men kommer han vara den givna startspelaren i 38 gameweeks? Nej, det tror jag inte. För jag tror inte att han kommer hålla den här nivån. Och det finns konkurrens där. Sen så vet jag att det är liksom lite så här skrattretande att säga när alla är friska. För vi vet att Wilson inte kommer vara frisk liksom en hel säsong. Och han kommer absolut fylla en roll i Newcastle. Men det är ju så här, han kommer in i någon fluk där liksom, det spelar ingen roll vad han gör för att få poäng. Det var väl här i game week 16 som han... Ja, men driver på bollen bra och får en assist när han bara får bollen lite långt ifrån sig, så kommer det ett avslut. Ja, jag vet inte. Vart står ni i Almiron då? Stefan, om vi börjar med dig. Är det någon spelare som du är sugen på att plocka in till Game Week 17?
Ja, nej, jag har ju inte övervägt honom speciellt mycket. Kanske lite här på slutet, men ja, nej, jag vet inte. Men samtidigt, Newcastle imponerar ju stort. Och jag gillar ju spelschemat rätt mycket, så jag vet inte, han är rätt farlig att sitta utan nu när liksom när man har Team Selected Buy på 35%. Så vi får se. Antingen så sitter man utan här och väntar. Leicester har ju sett bra ut defensivt på slutet och Arsenal borta en svår match. Men, ja, men ser man över liksom fram till Game Week 23, då är det ju ett bra gäng matcher för Newcastle som ser riktigt fin ut. Så att, jag tycker det är svårt.
Det är ett bra spelschema. Däremot är det inte svårt att bara få glida vidare. Att hitta tre Newcastle-spelare som man vill plocka in. Och det enklaste valet är väl, ja, men, kanske säsongens spelare bakom Haaland i Trippier. Tycker jag. 96 poäng har han tagit hittills. Och ser ju så oerhört fin ut. Bonussystemet älskar honom. Precis som de älskar alla ytterbackar som tar hörn och fasta situationer och sånt. Men det är inte nog med att han gör det. Han har ju en fin fot och får poäng ifrån det. Och sen har jag varit inne på det länge. Newcastle är ett lag som är tajta bakåt. Framförallt hemma på St. James's. Och det ser man ju direkt att Pope är den målvakt som har tagit mest poäng. Kollar vi topp 10 försvarare som har tagit poäng. Ja, men då har Newcastle sin back 4 inom alla. Är innanför topp 10. The Trippier då är i topp såklart. Men ja, jag har inga problem att dubbla upp ett Newcastle försvar och gå på Wilson som en anfallare. Och då till exempel gå utan Almiron. Men ja, vad säger vi om Newcastle, Fredrik? Almiron kan du absolut prata om, men även de här övriga spelarna jag nämner.
Ja, nej, men det är ju ett lag som verkligen har svängt från ett par säsonger sedan. Och ja, men du nämner det med Kieran Trippier och jag tycker att han förtjänar. Allting blir ju lite med den här asterisken när Haaland finns. Så att han kan liksom inte bli säsongens spelare även om han någonstans på ett sätt förtjänar det. Så han ska få en egen kategori. Årets Trent Alexander-Arnold. När Trent inte är sig själv så har ju Kieran Trippier klivit in i den rollen tycker jag. För att jag tycker att med Trippier i bygget så han har liksom fyllt den rollen och jag tycker att det blir extra tydligt när går vi tillbaka de senaste poddarna här så har vi liksom bollat upp hans namn som ett kaptensalternativ lite sådär i utkanten. På ungefär på samma sätt som vi har gjort med Trent tidigare säsonger. Säger det höstens i alla fall, Trent Alexander-Arnold, det går till Kieran Trippier och jag är mäkta imponerad. Han är ju given förutsatt att han inte går att dra någon jävla knä eller någonting här nu i VM. Jag skulle säga att han är en av de mest givna spelarna i mitt bygge till Game 17.
Mm. Ja, det är också en av de mest givna för egen del. Och jag gick ju faktiskt och löpte linan hela vägen ut och bindlade honom en game week. Och då det gick också väldigt bra. Då det blev typ det bästa kaptensalternativ som jag kunde ha valt den veckan. Det är inte att man ska dit varje vecka och bindla, men bara att man är där och fingrar någon vecka och faktiskt till och med löper linan ut någon gång säger en hel del om honom. Stefan, vad säger vi övrigt om övriga Newcastle-spelare?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men det är väl Callum Wilson då, så om han ska vara hel här så är ju han svår att inte riktat öga mot, men jag vet inte, jag har suttit här med dubbeldefensiven i Newcastle, det har känts rätt bra och fallit väl ut, och ja, men då finns det bara en plats kvar, så ja, vi får se, men två gubbar kommer jag nog ha från Newcastle när det drar igång, det tror jag.
Ja, samma här. Vad har vi missat för spelare att prata om? Ja, vi måste ju prata om Danny Ward i Leicester. Herregud, alltså han har suttit i mitt bygge sen game week 1. Men han har inte gett mig alltså mer än, ja, jag vet inte, en poäng tror jag. Kanske att jag fått 2 poäng någon game week. Jag vet inte. Samtidigt är det en spelare som jag har bollat upp i podden när folk drog wildcard. Så att, ja, det behöver inte alls vara dumt att gå på Iverson Award och spara in pengarna där och bara ja, köra. Och de som gjorde det, där kan vi ju börja prata. Det var ju mycket spekulationer i fantasy community att ja, nu kommer Iverson ta platsen. Det var ju till och med folk som valde Iverson före Ward i ett wildcard där man bara hade en lästermålvakt och gick på icke-spelande för att spara 0,1. Men Danny Ward, jag vet inte, tillbaka från de döda och helt plötsligt så, det är också en överleverans, ska jag säga. Han borde inte ha så mycket poäng som han har. Men, ja, men det är väl från Game Week 9 som han egentligen kom in. Då, han släppte in mot Bournemouth i 10. Annars är det nollor. Han släppte in mot City, den här jävla De Bruyne frisparken. Det kunde inte ens han göra något åt. Men annars är det liksom bara nollor rakt igenom. Och det är räddningspoäng och bonuspoäng. Och ni har ändå varit på några awardpoäng mer än vad jag har gjort. När jag har liksom roterat lite. Jag har bara sagt att jag spelar Pope rakt av nu. Och så får Ward sitta där som en liksom icke-spelande. Men ja, jag vet inte. Fredrik... Man ska ju välja 2 målvakter här till Game Week 17. Är det att dubbla upp i Leicester och spara pengarna där eller?
Ja, det är definitivt ett alternativ skulle jag säga. Fortsätter de att se ut som de har gjort och liksom får ordning på det. Jag håller med om att det är lite överleverans. Man börjar ju undra vad de har druckit för supershots. Almiron och Ward där inför Game Week 9. När båda bara liksom på en femöring vänder och blir liksom Buffon och Messi över en natt. Så att ja, alltså, med det schemat, det kommer finnas chans till nollor. Vi nämnde Pope sen tidigare och så, men målvakterna har väl inte heller liksom, det är ganska safe att dra chansningen, om man nu kan kalla det för det, med dubbelt Leicester försvar. Förutsatt att de inte faller ihop totalt, så kommer du inte tappa jättemycket mot någon annan keeper sannolikt. Det låser visserligen upp 2 Leicester-platser, men som de har sett ut vet jag inte. Det kanske räcker med en spelare till därifrån. Så att jag skulle definitivt säga att dubbla Leicester-keepare är ett alternativ inför Game 17.
Mm. Ja, jag stänger inte heller dörren för det. Jag vet inte vad du säger, Stefan. Det enda som är ju att man låser 2 Leicester-platser. Jag är ruggigt sugen på Madison till Game Week 17. Om vi pratar och kikar redan nu ditåt. Och sen så Kastanj som du har suttit med en del, Stefan, har ju gjort det väldigt bra, måste jag också säga. Samtidigt, går man på Leicester-målvakt så går man ju inte på Kastanj ändå, skulle jag säga.
Nej, det är väl därför de gånger som jag inte har spelat Pope, det är ju för att jag tycker att Newcastle har haft en dålig match och nöjt med att spela Trippier. Men problemet är ju att jag har ju Ward och Kastanj, och det har ju blivit att man har då fått dubbla upp Leicester-försvaret istället. Men där skulle man ju haft mer tilltro då. Kastanj 7-0 på de senaste 8 och sen drog han till med, ja, men en 12-poängare i den streaken och några bonuspoäng på det. Så han har ju snittat klart över 6 poäng i liksom 8 game weeks här. Så att nej, riktigt fint. Men jag vet inte, jag såg ju den där matchen mot Tottenham. Jag tror att de släppte in 6 mål, men jag tyckte Kastanj var fin. Det var då jag fick span på honom. Och sen, ja, sen liksom, man hade ju aldrig kunnat drömma om att det skulle bli 7 nollor på 8 matcher efter det. Men ja, galet.
Kan det vara någon negativ både för Ward och Kastanj att en liksom annan försvarsspelare, James Justin, nu är borta resten av säsongen och behöver ersättas? De har ju Luke Thomas där som jag antar går in.
Jag vet inte hur mycket det påverkar. Kanske försvagar försvaret lite, men Kastanj lär ju inte få en defensivare roll. Nej. Det tror jag inte, utan han kommer fint där på kanten. Men ja, men tyvärr så är det väl Vardy i hög form man vill ha där inne, för att han tar ju riktigt fina, eller i alla fall i sina prime days, så tar han ju riktigt fina löpningar. Och ja, men den kombinationen får man ju se allt mer sällan. Men Kastanj har en ganska bra inläggsfot och brukar hitta Vardy där.
Ja. Ja, Stefan, vad säger du om en James Maddison som jag bollar upp som en spelare som jag verkligen kikar mot här för framtiden?
Ja, nej, men han har imponerat. Vi pratade inte så jättemycket om liksom den mittfältsklassen, den 8 miljonsklassen. Där kan man väl säga att ja, men Bowen som var för dyr från början, han har ju floppat totalt. Inte alls kunnat leva upp till sin fjolårssäsong. Men även en Mason Mount är ju inte i närheten av vad de andra presterar. Och Luis Diaz, han har ju tyvärr haft otur med skador. Men annars är det ju Madison, Saka, Foden, alla är ju med där uppe på runt 80 poäng. Problemet för Saka är väl att både Ödegaard och Martinelli har tagit mer poäng än honom och kostar, ja men det är en ganska stor skillnad i pris där på 1,5 miljon cirka till de två. Så att, ja nej, Madison är ett alternativ, men det finns många. Jag tycker Trossard i Brighton ser ju fantastisk ut också. Och ja men kanske, ja men det är fina spelare att ha. Mittfältare har många väg till poäng. Trossard och Maddison är ju sådana talismaner för deras lag. Så att ja, mittfältsligan, det blir svårt att boxa in en Salah där, känner jag. Bara spontant.
Ja, verkligen. Ja, det där kommer ju vara knäckfrågan. Men jag ändå... Jag har gått utan Salah nu här och det har inte känts bra. Jag tror jag lutar åt att ändå försöka inkludera honom i mitt bygge. Men jag tror inte att man kommer bygga ett tillräckligt vettigt lag med tre premiumspelare. Så det innebär ju att man i så fall går utan Kane. För Haaland är ju självskriven där. Så får vi se. Jag hoppas väl på något sätt att det ska bli någon så här rejäl trötthet på en Harry Kane. Det kan inte hålla i sig. Sen, ja, det här hoppas vi väl allihopa, ingen av oss är Spurs-supporter och allra minst du, Stefan. Men jag tycker att Spurs, alltså de har fått alldeles för mycket poäng. Det här har inte med fantasy att göra, men det är helt galet så som de har spelat. Och så har de ändå kommit iväg med något så här, ja, men, liksom, 3 poäng i slutet som de inte alls är förtjänt av.
Men den enda...
Jag var så nedslagen.
Ja.
När de går och vänder 3 gånger om mot Leeds och sen går de dessutom och gör en jävla oförtjänt mål på stopptid. Det var ju för sig Kulusevski som låg bakom mycket av den där vändningen, tyckte jag, när han kom in.
Ja.
Men ja, nej, den var sur och så Uniteds segern på det. Nej, det var tråkig omgång sett till vad konkurrenterna lyckades prestera. Ja, förutom City då, som kanske är den viktigaste att kolla på just nu.
Du Fredrik, apropå det, jag fick det ju inte riktigt att pudla om Arsenal och deras chans.
Ja, jag hör vart du är på väg.
Men vi är på väg till en Kulusevski som var så oerhört felprisad. Nu som sagt har han ju till och med Son som är en flopp har tagit med poängen, men det är på grund av skador. Hans roll rätt in i Conte Spurs, ja, där är det nog läge för en pudel, eller?
Definitivt. Det är en av de största pudlarna jag lagt i mitt liv. Och jag tänkte säga det när jag och Stefan gick in samtidigt, att den som faktiskt har gjort sig förtjänt av sina poäng, det är ju Kulusevski som har sett fruktansvärt bra ut. Och väldigt tråkigt att den här skadan kom, men nu får han det här uppehållet och bygga lite matchfitness, kommer säkert att spela lite träningsmatcher liksom, och jobba sig i kapp. Det känns som en riktigt rolig pantefelord chansning, en bra, där skulle man kunna vara tidigt på här, om inte kanske till och med till Game Week 17. Och tycker han har sett sylvass ut, tror att han kommer få ganska mycket förtroende från Conte. Det är omöjligt att Conte kan ha missat att, ja, men de andra ser klappkassa ut och han ser superhet ut, så han måste ju få lira. Så att, nej, stor pudel och han har verkligen bevisat, och det är ju väldigt roligt som svensk. Vi behöver ju all kvalitet vi kan få. Så att Kulusevski, Premier League prissättarna hade rätt, jag hade fel.
Ja, när vi ändå är inne på den här prisbilden, vi pratar jättemycket om de här 8,0 mittfältarna inför, du var inne på det Stefan, det är många som har underpresterat sådär. Foden har vi inte stannat upp så mycket vid. Jag skulle säga att det är en typisk sån här snegungespelare för många. Vi här i tre i podden, vi kom ju rätt på det med våra wildcards och fick hans fina poäng. Men det var ju många som bytte innan efter de poängen och bytte då, ja men många bytte ut Trossard där efter blanken. och gick på Foden och svor och Pep började trolla. Stefan, hur tänker du kring en spelare som Foden? Förstår du att folk känner sig rätt trötta på kanske inte Foden utan snarare Pep? Och hur ska man tänka med City-spelare utöver en Haaland när vi kommer tillbaka? Spelschemat är ju inte kanon på något sätt. De har ju 3 stycken bortamatcher på ganska kort tid mot Chelsea, United och Spurs. City i och för sig immuna mot spelschema kan man säga, men ja, även de påverkas ju såklart av spelschemat.
Ja, nej, men Chelsea och Spurs tycker jag ser så dåliga ut, så att de matcherna så har jag inget problem med. Visst, United har sett bra ut, det kommer säkert bli en tuff match, derby och liksom ett United på uppgång. Men, ja, men jag tycker väl fortsatt att Cancelo och Haaland är väl givna i mitt bygge, det tror jag ändå. Cancelo kanske man skulle kunna tänka sig att gå utan, men samtidigt, ja, han har inte sett svinfin ut, men när det väl blir en nolla och han tar ju bonus och grejer. Nej, han känns ändå bra, även om han kanske inte är bra värde för pengarna där i backlinjen, att det finns andra som aspirerar på hans plats. Men ja, då ska kanske Trent och Robertson visa mer än vad de har gjort om Cancelo ska ut ur bygget. Det är lite så jag känner där.
Mm. Och Foden som sitter mittfältare då?
Ja, nej, men där har man väl en positiv bias som du säger. Vi kom rätt på honom allihopa. Han bara dundrar in poäng där. Sen den enda spelaren jag stör mig mer på är väl Bernardo Silva som jag lyckades byta in de 2 sista omgångarna. men han är väl lite jobbig så. Det kan vara samma sak med Saha som jag har haft en längre stund. Han är så dålig och man är sugen på att byta ut han, och sen gör han 12 pinnar. Och liksom, det gäller att ha tålamod med sådana där spelare och spela dem hela tiden ändå. Annars så riskerar man att hamna i, som du nämnde, en snegunga där man kanske byter ut han när han väl plockar poäng och sådana saker. Men jag tycker han ser bra ut. Han är inget måste. Det finns så många andra mittfältare som man kan äga istället. Och det är en ständig huvudvärk ska man väl ha med sig. Det är inte bra för hjärtat när man måste sitta där och liksom kolla livestreams. Och starta Foden eller startar han inte. Det finns enklare spelare att äga i spelet.
Mm. Fredrik, hur resonerar du med sitt spelare? Du valde ju att gå utan Cancelo och måste säga att du har kom undan rätt så fint med det på något sätt.
Ja, märkligen så. Oförtjänt bra. Och den turen vet jag inte om jag kommer att våga lita på. Det har ju varit fint att ha bara Trippier och sen bara liksom billiga backar. Just att man kan ha lastat ganska tungt. Jag har ju gått på 3 premiumspelare framåt. Och det har ju varit tack vare att backlinjen har varit väldigt lätt. Får se om jag vågar det.
Kommer du välja samma 3 premiums?
Nej, det kommer jag nog sannolikt inte att göra. Inte nu efter VM. Och det är nog ganska stor risk att Cancelo sitter där i bygget. Det känns som han är också pass högt ägd att det passar rätt bra att bara ha honom och sitta och mysa där. Och kan ta offensiva poäng i vilken match som helst. Men jag tycker mittfältet är jättesvårt i City. Och Foden, jag tycker att han och en spelare till förtjänar utmärkelsen som höstens nedgunga. Det finns Foden och en spelare till som det verkligen har varit så här, kliva in i rätt eller fel tillfälle på. Och det är Foden och sen är Rodrigo i Leeds som också har varit en sån riktig upp- och nerspelare där folk har hamnat snett. Så att, City mittfältare får vi väl återkomma till inför Game 17 och så där. Det känns jättesvårt att säga nu, men det bevisar väl bara att den här pepprouletten, den man tror att man ser ett mönster och det, sen så inser man att man spår i kaffesumpa, det är liksom bara, det är bara gissningar.
Ja. Rodrigo har ju helt rätt i, han startade med 3 helt underbara gameweeks och sen så bara gick han ner och var helt under isen fram till så här precis innan vi går in i VM-uppehållet. Jag tror mycket har och liksom korrelerar med att Bamford är borta och han får en annan position då. Vi får väl se vad som händer med Bamford, men han har haft en del skadebekymmer. Är han borta så är det en riktigt fin spelare att gå på, prisat 6,3 och ta bra poäng. Han har tagit lika många poäng som ja, men Ødegård, Martinelli, Maddison, alla de har tagit 77 poäng. Och det är ju riktigt imponerande, speciellt sett till att han, ja, men, typ 10 gameweeks tid tog 1 år och 2 år bara.
Men lite allmän omvarning på Rodrigo där, att när alla är hela och friska, är han verkligen helt given? Ja, alltså, han är ju där och slåss, men det är ju inte så att han är första namnet på pappret. Det tror jag inte. Jag tror ju att typ en Aaronson är mer given som startspelare för Jesse March. Så att,
ja, vi har nämnt ganska många spelare. Jag skulle vilja nämna lite kring United-spelare. Jag avslutade här med 2 stycken i Martial och Rashford. Fick ingen utdelning för det. Men United har ju ett riktigt fint spelschema när vi kommer tillbaka på kort sikt. Med 3 fina startmatcher innan City och Arsenal ska rivas av i Game Week 20 och 21. Men sen så öppnar det upp igen. Och en spelare som inte kom till spel här i Game Week 16, men ändå som har imponerat väldigt mycket. Jag har varnat lite grann för att han har startat på 4 gula. Det är en Diego Dalot som nu är iväg med Portugal. Det är också en spelare som ligger väldigt nära mitt Game Week 17-lag. Vad säger du om Dalot, Stefan, för en spelare här Game Week 17 framåt?
Ja, men han har varit sugen på att få in rätt länge faktiskt. Han har plockat mycket bonus. United har sett bra ut defensivt, i alla fall när Varane var hel. Det som har hindrat mig är ju att han har stått på 4 gula, och då har det varit så jävla riskabelt att trycka av det där bytet. Så att därför har han inte kommit in. Men nu är det ju fria byten, och han är så pass billig så att han kan man chansa lite med. Är ju min take på det hela. Och sen om man då får den där avstängningen och liksom hur den faller ur, så kanske han försvinner ur laget i samband med det. Men,
nej, ja. han var avstängd här i Game Week 16.
Ja, han var avstängd. Ja, men då så. Då är det ju ännu mycket närmare att han kommer sitta i bygget.
Nej, så att han behöver dra på sig 5 varningar till. Det kan gå ganska snabbt ändå, ska sägas. Men ja, det gör ju att han känns väldigt, väldigt nära för mig. Hur är det annars med dig, Stefan? Arsenal ser jättefina ut, både rent fotbollsmässigt och fantasymässigt. Det finns många alternativ där. Ja. Startar man med 3 Arsenal-gubbar i Game Week 17, och vilka i så fall?
Ja, men jag tycker det är inget, man behöver absolut inte ha 3 gubbar. Jag tycker att spelschemat är, det är några tuffa matcher innan det här riktigt fina spelschemat kommer igång, skulle jag säga. Brighton borta, Newcastle, Tottenham, United. De 4 matcherna känns lite svårare. Men sen efter det så är det ju en grön autostrada. Och där bör man nog ha 3 från Arsenal. Men ja, det är nog att balansera upp det, skulle jag säga. En back i alla fall, en mittfältare. Och sen är det väl om man ska ha Jesus eller dubbla mittfältet då. Jag tycker väl att nu kommer ju Martinelli, eller vad säger jag, nu kommer ju Ødegaard iväg med mycket poäng i sista gameweeken, och matchar ju faktiskt Saka. Men stalltipset är väl ändå att Saka med straffarna kommer ta mer poäng än Ødegaard gör över säsong. Det tror jag. Så, men nej, jag är lite besviken där, att jag var ju jäkligt tidig på att tro och se att Saliba skulle göra den där platsen till sin, men har ändå missat att få in han i bygget tidigt. Så det är besviken på från årets säsong. Det är min stora besvikelse.
Absolut. Jag skulle ju, nu kommer Fredrik börja skrika här. Jag skulle vilja säga att om man nu vill ha en Arsenal-försvarare, då går man hellre på Gabriel än Saliba, om man inte har suttit med Saliba sen och hängt med i värdeökningen. Saliba är faktiskt dyrare än Gabriel nu. Och jag tycker att Saliba kommit iväg med lite för många poäng. Jag tycker att Gabriel är ett större hot i luften. Dessutom så har vi det här avstängningshotet som vi pratade om för Dalot. Saliba står ju på 4 gula. Så att om man ska plocka in ett Game Week 17 och inte redan sitter med Saliba och har mycket uppbyggt värde, då hade jag gått på Gabriel. Vad säger du om det, Stefan?
Och jag hade gått på Ben White, tror jag, som har sett extremt fin ut. Det känns som att hans roll har ju blivit helt annorlunda, och han har aldrig spelat högback för Arsenal i alla fall. Så att det tog några gameweeks innan han liksom kom in i den rollen. Men nu på slutet så har han sett rugg ut där ute tycker jag. Och ja, men det tycker jag att man har sett en, ja, men en klar förbättring också i liksom fantasypoäng. Men jag håller med om att Saliba och Gabriel hade man hellre tagit. Men där tycker jag väl ändå att de 0,5-0,6 i pris som det skiljer mellan dem inte är befogade.
Nej, det är det. Jag tycker att White har gjort det riktigt bra. Men det är en spelare som jag också, det är mer för att få täckning i Arsenals försvar. Gabriel så kan man ha lite förhoppningar på lite poäng på fasta situationer och sådär. Jag ser inte riktigt det från White. Han har väl 2 assist som han har fått i, förvisso. Men det är inte Trippier vi har där ute på kanten.
Nej, absolut inte. Men han hotar ju upp ett spel när Saka håller i bollen lite. Han kommer på överlapp. Och det tycker jag att han har gjort allt bättre. Och sen, ja men, rent bonusmässigt så, det tycker jag lite en coin toss mellan, ja men, Saliba, Gabriel och White. Vem som ska ta den där bonuspoängen. Det är kanske så att det är Zinchenko man ska ha här andra halvan av säsongen om han håller sig skadefri. För att han såg ju riktigt fin ut innan han drog på sig sin skada.
Absolut. Fredrik, jag ska inte vara så taskig mot dig och säga att vilka Liverpool-spelare ska man starta med. För det kommer ju vara en knäckfråga, tror jag, hur man väljer att göra det här. Jag kan inte se att alla Liverpool-spelare ska fortsätta underprestera ändå så här säsongen igenom. Jag kan heller inte se att er defensiv ska fortsätta vara så här att ni släpper mål i var och varannan match. Jag vet inte, jag har inte räknat hur många nollor Liverpool har hållit den här säsongen. Ni gjorde den här 9-0 mot Bournemouth, den har jag i huvudet. Men annars har jag inte supermånga nollor i huvudet faktiskt. Det är alltså City-nollan ju.
Ja, mer Everton kanske. Ja.
Ja, just det. 0-0 mot Everton blev det.
Ja, precis. Det var ett jävla minne också. Men nej, det är ju, jag skulle säga att Liverpool kanske är det klurigaste laget att komma rätt på. Tillsammans med City kanske egentligen. För här är det liksom inte så att det strösslas med alternativ som man bara vill gå på, utan det kommer finnas de som säkert sitter med typ både Salah, Darwin. Inte jättemånga kanske, men många kommer nog kanske ha en utav dem. Går man utan båda och Liverpool mot all förmodan skulle flyga här redan i game 17, så kommer nog många vilja röra sig dit. Så det är ju frågan. Nu vet vi inte riktigt hur det kommer se ut i VM för Darwin Nunez och sådär, men det är ju ändå någonstans lite ballsy att kliva helt ren från Liverpool-spelarna. Ingen Trent, ingen Salah, ingen Darwin. Det är väl ingen av dem som har gjort ett supercase för sig. Det är möjligtvis Nunez här nu på slutet som har sett fin ut. Men när Luis Diaz är tillbaka, när Diogo Jota är tillbaka sen, då är det ganska hård konkurrens där framme. Och då är frågan hur många minuter han kommer att få även om han får starten. Jag känner mig väldigt osäker och kommer att ta det här uppehållet till att verkligen hålla koll på just Liverpool-spelarna lite extra. Se vad det går att utläsa inför att Game 17 ska börja. Spelschemat är ju liksom, det är svårt att bedöma när Liverpool är som de är. Vem är en bra match för vem egentligen? Men det är ju ändå lag man ska ha chans att slå första 4 gameweeksen. Någon Liverpool-spelare hoppas jag att jag kommer att ha i bygget, annars känns det väldigt mörkt som Liverpool-supporter. Men det är ett jävla klurigt läge för dem. Jag räknar inte med att jättemånga Liverpool-spelare faktiskt kommer att spela i VM. Så det blir ju inte jättelätt att liksom scouta dem så som man kanske kommer att kunna göra med City-spelarna på ett annat sätt.
Vi har nämnt jättemånga spelare. Är det någon som, Stefan, som du känner att vi inte har nämnt som vi borde prata mer om? Jag kan väl lite tycka att vi, Trossard har vi nästan bara flugit förbi. Han förtjänar ju definitivt ett omnämnande. Är det någon annan, eller vill du säga några ord om Trossard?
Nej, men Trossard tycker jag ser svinfin ut. Det känns som att hans impact blev bara större efter tränarbytet. Han fick spela oftare. Nu flyttas han runt en del ändå för att han är så mångsidig. Men han spelar oftare, i alla fall mer, en mer offensiv roll under De Zerbi än vad han gjorde under Potter. Och nej, men han är fin alltså. Målfarlig, kan göra assist, bra på bonus. Jag tycker att han, nu har jag inte stenkoll på deras spelschema, men
ser bra
han,
ut.
Ja, Trossard känns ju riktigt intressant inför återstarten.
Mm. Jag ska säga, de har Arsenal, Liverpool 18-20, men det är typ det. Sen har de den fina vanan att de har klustrat ihop deras tuffa matcher. 30-31-32 möter de Spurs, Chelsea, City. Vilket då gör att det är ganska grönt i övrigt. Och de har ju två uppskjutna matcher, och det är Bournemouth och Palace. Brighton är nog ett lag vi kommer kika mot. Fredrik, om jag ställer samma fråga till dig, är det någon spelare som du känner vi inte har pratat om som vi borde ha pratat om?
Ja, men jag tycker att kanske inte en enskild spelare, men ett lag där vi har ganska många på förhand inför säsongen intressanta fantasy-spelare som förtjänar en riktig motorsåg, det är ju Aston Villa. Vi pratade ju om Cash och Dign, jag pratade upp Coutinho och trodde att det skulle kunna bli någonting. Många gick på Bailey, som ju kanske sett sin prislapp ändå har levererat lite poäng, men då Ings, Watkins, tycker det är en total flopp. Nu har de fått in en ny tränare, får se vad det kan ge, om det kan få hela skutan att vända, men de måste väl också klassas in någonstans där på någon form av, ja, antingen flopp eller besvikelse. Men det är ju ett lag som jag hade väldigt mycket större förväntningar på. Och det borde finnas lite liksom oförlöst potential där. Sen om det är Watkins eller om det är någon av ytterbackarna, det vågar jag faktiskt inte säga, för det har sett så jävla rackigt ut allihopa. Men det borde inte kunna fortsätta med den kräftgången. Och Emery har ju en historia av att kunna täppa till bakåt, så kanske är vårens Almiron någon villaspelare, vem vet.
Ja, vi får se där. Det vi i alla fall kan säga, ett annat lag som faller in under lite samma kategori som vi heller inte har nämnt speciellt mycket, det är ju Chelsea. Ligger väl åtta tror jag i ligan. Och har haft det riktigt tufft. Vi har haft en del skador. Framförallt en Reece James som kanske såg som det liksom bästa fantasy-alternativet. Så det har ju blivit påverkat såklart. Men annars svårt att veta vart man har dem och se om Potter får ordning på det här. Det är ju annars något. Nu pratar vi Ward och Iversen som målvaktsalternativ. Men att komma in, det såg ut som att Kepa skulle ha den där platsen innan han gick och skadade sig. Men han ska väl vara tillbaka där, ja, men ungefär tills när Premier League är tillbaka. Frågan är ju bara hur det blir med vem som ska få den där platsen. Jag tror att Kepa kommer ta tillbaka den. Men ja, det återstår att se. Det skulle kunna vara en målvakt som man vänder sig mot i alla fall här framåt, och kunna få en Chelsea-målvakt för 4,5. Jag tycker vi har pratat ganska mycket kring spelare. Vi kommer ju prata väldigt mycket mer om det här gällande uttagning ju närmare vi närmar oss Game Week 17 och Boxing Day. Vi kommer komma säkert med en del avsnitt. Vi har dock inte bestämt när vi släpper nästa avsnitt nu när det är lite paus. Kanske gör något gästavsnitt. Vi får se helt enkelt. Men stort tack för att ni har lyssnat. Och som vi sa tidigare, vill ni spela VM Fantasy, gör det. Passa på att bli Patreon, gå med och kom in i lite gött snack om dels Premier League när det är tillbaka med uttagning, men även om och kring VM. Så ja, jag kommer njuta av lite paus nu i alla fall och sitta och fingra på vad som händer. Så ha det så bra tills vi hörs igen. Hej då!
Ha det bra!
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.